Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din rejäla rövardotter. Din bundna bolåneränta i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej. Jag har precis satt mig ner för första gången på hela dagen. Det är verkligen på riktigt så att benen har gått hela dagen. Och när de inte har gjort det, så har hjärnan gått och rört sig hela tiden. Jag har pratat om pengar. Visst är det inspirerande? Privatekonomi. Visst är det en rolig grej att prata om? Man älskar ju att prata om privatekonomi. Det är lustigt hur jag upplever att när det kommer till mitt företag så kan jag lägga upp kalkyler och framtidsplaner och prognoser. Och jag är ganska ansvarig med mitt företags finanser. Men när det kommer till min privatekonomi så är det lite grann som ett stort svart hål där jag bara upplever att jag har ingen kontroll över vad som händer där. Jag tror att det är något jag har ärvt hemifrån. Ingen av mina föräldrar har haft någon koll på det där riktigt. Och jag har liksom fått lära mig det där att pengar och siffror, det är någonting som vi i vår familj inte kan. Pappa och mamma hade också när jag växte upp väldigt ont om pengar. Mamma var ju vad man kallar för en hemmafru. Hon jobbade ibland som hemsamarit. Och sen i slutet av sin karriär så jobbade hon, alltså sista 20 åren, så jobbade hon som bibliotekarie. Men när jag var liten, då var hon hemma med oss barn. Och det var ingenting som hon var tvungen att göra, utan hon hade någon typ av idealism där. Och jag kommer ihåg att hon ofta ondgjorde sig över att det arbetet inte var skatteberättigat, så att säga, skattegrundande. Att vara hemmafru var helt enkelt en enkel biljett in i den i fattigdom på ålderns höst, vilket då har bevisats flera gånger om. Pappa jobbade ju dessutom halvtid som bibliotekarie. Jag fattar inte hur de fick det att gå ihop faktiskt. 6 barn. Jag var ju visserligen 16 år när yngsta föddes. Så vi hade ju, jag var ju precis på väg att flytta då, men ändå. Alltså, vilken otrolig bedrift att på en halvtidslön och mammas då sporadiska jobb och hemmavarande. När jag var liten var jag ofta väldigt glad över det där att de var hemma, eller att mamma var hemma. Pappa var ju hemma också, som sagt, halvtid då. Men vi hade ju också djur. Vi hade laggård och sånt. Så där var ju pappa nästan hela tiden. Så det var ju därför han var halvtid. Jag fattar bara inte hur de funkar. När jag var yngre så var jag lite stolt över det där. Att min mamma alltid var hemma. Men nu tycker jag att... Jag tror handen på hjärtat att jag hade varit lite gladare om min mamma hade haft en passion som inte rörde bara hemmet. Det här kan jag naturligtvis inte veta. Och under mobbningsåren var det ju verkligen bra att hon var där. Så jag är inte säker förstås. Idag ska jag intervjua en hemmafru, tänkte jag. Det känns väl fräscht och nydanande. Det börjar ju bli lite modernt igen. Det där med hemmafruar. Min dotter visar mig ibland på TikTok olika hemmafruideal. En del är groteska, alltså om jag får säga så starka ord. Groteska i bemärkelsen att det verkar finnas en trend att gå tillbaka till någon typ av 1940-50-tals ideal. Där tänkande på något vis är någonting som är besvärligt i biologisk mening för kvinnor. Och det är bättre att bara acceptera det. Och bara istället njuta av och piffa sig själv och ta hand om hemmet och så. Men med det sagt så finns det ju också en inte fullt så militant trend kring det här med hemmavarandeskap. Det finns en i mitt område här till exempel som är hemma på heltid. Jag tror visserligen att de har det ganska bra ekonomiskt. Det antar jag att man måste ha om man ska kunna välja det livet. Antingen det, eller så är man militant som min mamma var och bara tycker att jag gör så här så får samhället följa med. Det gjorde inte samhället, det kan man säga, med beklagande blick i efterhand. Alltså för min mammas skull. Jag tror inte hon är så bitter idag, men hon har ju nästan ingen pension. Så det är ju... Jag tycker gott man kunde lägga undan en slant till alla. Tänk vad fint att bara få en slant för att man är en människa som har levt och verkat ett liv i landet man bor i. Men idag ska jag i alla fall intervjua en hemmafru då, som heter Lovisa Garmandisa. Välkommen in. Tack så mycket för att du ställer upp på den här intervjun. Välkommen, ska jag säga. Tack ska jag ha så mycket. Ja, jag vill ta med det här, med den här intervjun, ta bort stigmat kring hemmafruar. Okej. Okay. Det är kittlande, snudd på provocerande detta. Jag kan väcka heta känslor nu. Jag vill väl kanske börja med brasklappen och säga då att hemmavarandeskap som en boja och ett tvång är jag emot. Jag är emot hemmavarandeskap så som någonting könsbestämt. Jag vill bara att det ska vara tydligt då Det är inte så att jag genom det här programmet kommer att bara propagera för vare sig det ena eller det andra. Däremot tycker jag väl att varje människa borde kunna få göra sitt eget val om vad man vill göra utifrån vilka premisser som helst. Om det är samhällets tvång eller vad som helst, så äger ju ingen människa rätten att frånta en annan människa effekten av sitt val. Tack ska jag ha för att jag sa det. Nu är det jag, Lovisa, som pratar. Jag är hemmafru. Och det är det. Jag har inget mer att säga. Jag vill helst inte prata om det här. Hej då. Nej, men vänta, stanna nu. Vänta, vänta. Lever du ihop med någon som tjänar pengar? Ja, jag lever ihop med Ossian. Ossian Betting. Jag heter Lovisa Betting. Och jag har hållit på med betting jättemycket. Och Ossian, han jobbar som städare på bara i största allmänhet hemma. För jag städar inte hemma. Och han brukar gå omkring och städa. Brukar han säga att han jobbar som städare hemma. Som yrke så går han omkring och kastar ägg på folk på museum. Och det får han bidrag för av kommunen. Det låter inte så där jättelukrativt. Nej, det har du helt rätt i. Det är ett extremt lågavlönat arbete. I många fall så är det dessutom förenat med att man istället får lägga ut pengar. Att man blir bötfälld för att man kastar ägg. Han jobbade på Louvren till exempel, och då råkade han ju kasta ett ägg som studsade på en av besökarna och träffade Mona Lisa teckningen. Vilken fin teckning han gjorde, Da Vinci. Var det Da Vinci? Usch, vad hemskt. Plötsligt så var det som att någonting som kändes vedertaget i huvudet på mig plötsligt inte stämmer. Jag tror väl det var väl Mona Lisa var väl han Simon Stålenhag som målade, va? Så frågan är, hur får ni pengarna att gå ihop då? Lovisa Betting, är det att ni spelar då? Nej, jag vill helst inte prata om det, för att nu måste jag gå, hej då. Nej men gud, vad otroligt svårt att få dig att stanna. Jag har försökt gå två gånger. Det brukar ju aldrig hända i Somna med Henrik att gästen bara går plötsligt. Nej, men nu gör det. Hej då. Okej. Hej. Nej, förresten. Kom hit nu. Berätta nu. Vad är det du inte vill? Det känns som att du inte har lust med det här. Det är ju ändå du som har ringt mig och bad att få... Du sa så här, jag vill tala ut, sa du. Ja, men nu när jag sitter här och är exponerad för den väldiga lyssnarskara som du ändå har med den här podden, Henrik, så känner jag mig lite nervös. Ja, men det behöver du inte vara, för att Somna är inte dömande, en väldigt vidsynt person. Är du rädd att Somna ska döma dig som hemmafru? Att det finns ju något lite... Alltså, man talar om hemmafruar som om de inte riktigt har fattat meningen med livet och samhället och jämlikheten och sånt. Är det du är rädd för, att du ska bli dömd utifrån någon slags föråldrat jämlikhetsideal? Nej, jag är rik. Vadå? Nej, alltså, jag är jätterik. Men jag har inte sagt det till min man. Ossian Betting. Jag lever ett dubbelliv där jag är hemlig miljardär och så är jag en hemmafru, förklädd hemmafru. Det är alltså en otroligt bizarr historia. Jag ärvde en summa pengar från en avlägsen släkting som hette Narren Högbergsson. Han var en excentrisk typ i bara förnamnet. Han levde ensam med en massa katter och en kvinna. Som också var en katt. Alltså det var, han kallade hankatter för katter. Och honkatter kallade han för kvinna. Och det var bara en honkatt. Så han levde med en massa katter och en kvinna. Och jag tror att han spelade mungiga på lokala bymarknader. Och det var så han fick de här 15 miljoner kronorna då, som jag ärvde av honom. Och jag vet inte hur han och jag är släkt. Det var ingen som sa. Jag hittade bara de här pengarna i en kartong. Så jag tog dem. Och så bestämde jag mig för att jag skulle investera de här pengarna istället för att spendera dem på hattar, bruksanvisningar och ritningar till bayerska mauserkanoner. Som annars är min passion i livet. Det kändes som det mest ansvarsfulla att göra, menar jag. Men jag visste ingenting om investeringar. Så jag började läsa en bok som hette Investeringar. Så gör man. Och då blev jag liksom lite som, jag blev besatt. Jag kunde sitta upp hela nätterna och stirra på siffror på en skärm. Och till min man så sa jag att jag har inte kunnat sova i natt på grund av Meniers syndrom som jag sa att jag hade. Men egentligen var det då att jag tittade på de här siffrorna då. Jag försökte lära mig att läsa sådana candlestick-grafer som markerar köp- och säljpunkt samt medelvärde på en given börskurva då. Och det började tidigt gå väldigt bra. Och sen dess har jag levt ett hemligt liv som investerare och i allt mer tilltagande grad rik, stenrik. Rik som ett troll är jag. Jag är så rik att ibland så kan jag känna en djup lust att köpa världen. Men jag avhåller mig, för jag måste ju hålla det hemligt för min familj att jag är rik. Så jag har ett hemligt kontor långt, långt nere under huset. Jag tar hissen ner och sen så är det en lång, lång tunnel diagonalt. Och sen åker jag upp från hissen, upp i Katarina-hissen i Stockholm. Och där brukar jag brukar säga att jag ska träffa mina kompisar. Jag har till och med en garderob där nere under jorden med jobbkläder. Alltså en sån här börskostym. Men jag har egentligen inga vänner. Det är egentligen bara min svägerska som jag träffar då och då. Och hon vet om att jag jobbar med aktier och fonder och krediter och optioner. Men hon vet inte hur rik jag är. Hon tror att det är något jag håller på med lite vid sidan om. Så jag lever ett dubbelliv och det är extremt svårt. Och jag vet, Henrik, att du ofta har undrat över det. Det fanns ju någon i bekantskapskretsen, i den förlängda bekantskapskretsen. Ingen du känner själv, Henrik. Men som du fick höra av en kompis till en kompis, att dens kille hade visat sig leva ett dubbelliv under alla år och haft en annan familj och så vid sidan av. Och det där, det vet jag, Henrik, att du alltid har undrat över. Hur får man ett sånt liv att gå ihop? Hur kan man leva så? Därför att du vet ju, med dina erfarenheter av att ljuga och förleda människor. De gånger du har gjort det, då har du ju blivit fysiskt sjuk. Det var ju en gång när det var en grej du inte vågade berätta, och då blev du ju faktiskt på riktigt sjuk. Alltså magsår. Så du, är det orimligt för dig att ens försöka förstå hur det går till att säga att man åker till jobbet, men egentligen åker man till sin andra familj i Skanör liksom. Ja, det måste vara svårt att upprätthålla de där två livsstilarna parallellt. Jag kan tänka mig att nästan all njutning i livet försvinner. För att så fort man slappnar av så hinner ju skuldkänslorna i kappen, tänker jag. Eller stressen om man inte har skuldkänslor. Åtminstone stressen över att man lever dubbla liv och tänk om någon kommer på. Har du aldrig känt dig frestad att berätta alltihop? Ja, en gång var jag nära att berätta för min svägerska hur mycket pengar jag hade efter att vi hade druckit ett par glas kärskt vin. Men då började jag fantisera om hur hon skulle reagera. Alltså tänk om hon blev avundsjuk eller försökte utnyttja mig. Eller ännu värre, tänk om hon avslöjade min hemlighet för min man. Och han i sin tur försökte utnyttja mig eller om han blev avundsjuk eller så. Jag är rädd för pengars kraft, så därför tycker jag det är bättre att hålla tyst. Även om det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, känns som att det äter upp mig inifrån. Hur har ditt dubbelliv påverkat dina relationer med familjen? Har ni barn och så? Nej, det är bara jag och min man. Men det är jättekonstigt då att du bara är hemma hela tiden. Du har ingenting att göra hemma då. Nej, speciellt med tanke på att jag också anlitar folk som kommer hem och gör allt så kallat hushållsjobb hemma då, eftersom jag är fruktansvärt rik. Så fort min man har gått till jobbet som äggkastare på olika museum, då släpper jag in liksom mina anställda. Jag har ju ett stort affärsimperium och då jobbar de med att tvätta och baka och diska och dammsuga och allt det där som jag då tycker är för tråkigt. Och så gör de det åt mig. Så jag gör ingenting och det är klart att det här påverkar mig. Jag är knappt närvarande i mitt förhållande, ska jag säga, varken fysiskt eller mentalt. Min man brukar klaga på att jag aldrig lyssnar på honom längre. Man kan väl säga, om man ska lägga korten på bordet, att vårt äktenskap har sett bättre dagar. Jag tror han tänker att jag har en affär eller något. Jag önskar ibland att han visste sanningen. Ja, men förlåt mig, men då måste jag fråga. Jag tror Somna tänker också. Varför tar du inte bara och berättar? Tror du inte att han skulle bli glad om han fick veta att du var en baddare på börsen och att du hade massa pengar som bara låg? Ja, men jag tänker att nu har det gått så lång tid att han kommer bli arg att jag har hållit det hemligt så länge. Och sen att jag också har slösat så mycket av pengar. Alltså det finns ju hur mycket pengar som helst kvar. Jag är ju som sagt miljardär. Men jag har ju också lagt ut flera hundra miljoner genom åren på alltså personal i hemmet. Och vi bor ju bara i en etta på 19 kvadrat. Så det är ju jättestora projekt när det kommer in en hel armé av människor och städar och lagar mat och bakar. Han tycker alltid, hur hinner du med allt, säger han alltid när han kommer hem. När jag har, det vill säga min personal, har rört ihop en ostragu fondue med brogy laty och candely. Och på en bädd av blott i bus och pembe blög med. Det här kommer inte hålla i längden, du inser det va? Har du någonsin funderat på att bara säga så här, det här är min hemlighet? Ja, och alltså, ibland så fantiserar jag på om jag ska lämna min man och starta ett nytt liv någon annanstans. Men jag kan liksom inte göra så mot honom. Han kommer ju undra, för vi har ju det ganska bra även om vi inte har det så bra liksom. Jag tror inte att han kommer att säga jag förstår precis vad som var felet här. Han kommer ju alltid undra då, varför lämnar hon mig? Ibland känns det lite grann som att jag håller på att implodera. Och då gömmer jag mig i arbete, då flyr jag in i jobb. Alltså dina investeringar då. Kan du berätta mer om vad investerar du i liksom? Ja, alltså mina investeringar, de är ju lite ja, alltså okonventionella för att uttrycka sig milt. Jag gillar liksom att satsa på företag som andra kanske skulle undvika. Till exempel de som säljer osynliga strumpor. Invisible Socks Incorporated. Ett företag som tillverkar osynliga strumpor. De flesta tyckte naturligtvis att den här idén var helt absurd. Vad ska man med det till liksom? Men jag såg potentialen. Och nu är de marknadsledande inom sin nisch. Man kan inte ens se deras konkurrens eftersom strumporna är osynliga då. Det, så vitt jag vet finns det bara ett företag. Men det är klart man kan inte veta eftersom strumporna och företagen är osynliga då. Varför har man osynliga strumpor på sina fötter? Jag förmodar att det är på fötterna då. Ja, precis. Alltså de avslöjar inte sin teknologi, den är hemlig då. Men tydligen så använder de någon sorts kolfiber Gracie Moyes. Alltså strumporna, alltså det är något nanomaterial jag tänker. Strumporna finns där men du kan inte se dem. Det är perfekt för folk som vill se ut som att de går barfota i sina skor. Utan att faktiskt vara barfota om du förstår vad jag menar. Nej, jag gör inte det. Men alltså, varför skulle man vilja se ut som att man går barfota i skorna? Det hade ju du en gång, Henrik, på en, på en prisutdelning. Du fick ett stipendium av helt okänd anledning när du gick scenskolan. Då fick du ta emot det här stipendiet tillsammans med en tjej i din parallellklass som var operasångerska, gick operalinjen. Och då hade du på dig ett par finskor och inga strumpor i. Och hon blev så fruktansvärt upprörd över detta att hon skällde ut dig. Det var en lite äldre kvinna än du. Hon tyckte det var det vidrigaste någon människa någonsin hade gjort. Diverse krigsförbrytelser inräknat. Att du hade strumplösa fötter i dina finskor. Men det finns många som vill gå klädda så. Och sen, jag menar, du kanske vill se ut som att du går barfota överhuvudtaget. Att du är ett så kallat naturbarn. Ja, men det är konstigt för att blir inte strumporna jätteblöta då om man går med dem utomhus? Men de här har en speciell gummibehandling på undersidan. Så att de låter också. De är osynliga. Och så låter de skvimp, skvimp, skvimp när man är ute och går. Och då tycker folk, det där är lite av en statussymbol. Att om man går barfota överallt på klubbar och torg och barngårdar. Och så säger fötterna skvimp, skvimp, skvimp. Då vet man, aha, det här är någon som har råd med Invisible Socks Incorporated. Okej. Vilka andra företag? Det finns ett företag som heter Hyr en kyckling, gubbjävel. Det är ett företag som hyr ut höns till folk. Någon som vill ha en höna liksom. Och det är bara män. De hyr bara ut till män. Och sen finns det en som heter Luktfria ljus. Som gör luktfria ljus. Alltså folk som är trötta på att gå in i en butik. Var man än går in så är det ljus som ska lukta hela tiden. Vore det inte skönt med en lukt som ett ljus som doftar ingenting? Det går typ att sälja sånt nu. Får jag fråga, hur hittar du de här investeringsmöjligheterna? Alltså, för det här är ju inga företag som jag känner till, liksom, som jag har läst om eller så. Hur hittar du dem? Är det på nätet? Googlar du liksom, eller? Alltså, jag har mina kanaler. Det finns ju hela underjordiska nätverk av udda entreprenörer. Om bara man vet vad man ska leta. Jag fick till exempel nyss ett tips, lite informellt, från en tant som kom förbi och ramlade ner för en kant. Och slog sig. Något så jävulst, vet du. På knäna framför mig. Och när jag hjälpte med det för att hjälpa upp henne, då sa hon: det finns en app som översätter hundars skall. Så fort de säger ordet naggande god. Så att varje gång en hund säger eller menar att någonting är naggande gott, då kan den här appen översätta det. För det är omöjligt annars att veta när exakt som hunden säger just det. Det visade sig sen vara absurt ofta, alltså sällan, som hundar säger det. Men i alla fall. Så då har jag investerat, jag funderar på att investera lite i den också. Har det hänt att du har förlorat pengar på de här? Det känns ju lite som att du går med, lite på känslan när du i din strategi. Det känns inte så genomtänkt. Ja, alltså, det är klart att det har hänt. Jag investerade till exempel en betydande summa pengar i en podcast som hette Vandra med Henrik. Det var en podcast som verkligen slog på stora trumman och sa att det här är en jättebra podd, det här är en jättebra podd. Men det visade sig bara vara Somna med Henrik, fast ute och gå liksom. Och så gäster ibland då. Och grundaren, alltså podcastvärlden, visade sig vara en slafskonstnär. Som egentligen inte hade något att ge. Sen har jag investerat i en firma som sålde ätbara skor. Så man var ute och gick en hel dag, så kunde man äta upp dem när man kom hem. Och det här låter ju bra på pappret. Men en sak som ingen har tänkt på, det är att när man är ute och går så kliver man ju i allt möjligt bös. Det finns ju en anledning till att man har skor när man går på marken. Från början liksom. Det visade sig att de här skorna var ju impregnerade efter bara en kort promenad med hundbajs och fimpar och allt möjligt sånt, och då, det var ju ingenting man ville äta liksom. Så det var väl ingen egentligen som hade sett det, ingen hade sett det framför sig. Man bara tänkte, åh vad ballt att vara ute och gå och sen kunna äta upp sin sko med lätt lakris eller hallonsmak. Så då förlorade jag 900 miljarder D-mark faktiskt. Men man måste vara beredd på att ta förlust i den här branschen. Det är också en del av spelet. Ja. Jag förstår fortfarande inte varför du inte berättar det här för oss igen. Sitter du vid datorn då eller? Ja. Alltså eftersom jag inte vill avslöja för min man, så har jag en kombination av hemliga låsta krypterade mappar på vår gemensamma dator, min jobbdator på kontoret och gamla pappersark, kryptiska koder och en slumptalsgenerator. Alltså jag vet att det här kan verka väldigt långsökt, men det är det enda sättet som jag kan vara säker på att ingen hackar sig in och stjäl mina hemligheter. Det är någon som följer, som försöker med det nämligen. Det är någon som försöker komma åt min förmögenhet. Det kan vara regeringen, det kan vara ett stort företag, det kanske till och med min man. Man kan inte lita på någon. Nej, vänta nu, förlåt. Men jag måste bryta dig. Vad heter du? Lovisa. Du börjar dra iväg åt ett tråkigt håll nu, tycker jag. Att du på något vis skulle vara paranoid. Det tycker jag känns tråkigt. Därför det är ju... Tänk om någon är paranoid och ligger och lyssnar på det här. Det är inget bra. Jag vill betona då att det här är på låtsas, så att jag bara pratar. Det finns ingen tanke bakom det jag säger här. Men kanske Lovisa, att du bara skulle prata med någon om det här. Eller alternativt bara berätta för oss igen. Ha 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 ha. Varför skrattar du? Varför skrattar du åt mig? Det är Lovisa som skrattar hysteriskt här nu. Hon vrider sig så som en mask på en metkrok. Hjälp. Vem skulle kunna hjälpa mig? Ingen skulle förstå. De skulle bara försöka ta mina pengar. Alla vill ha mina pengar. Jag måste ta för mig. Jag måste hålla i mina pengar. Och nu reser hon sig upp här ur fåtöljen. Det här var ingen bra idé. Jag visste att du inte skulle förstå. Jag borde aldrig ha gått med på den här intervjun. Nu, jag måste härifrån. Nej, vänta Lovisa. Vi kan prata. Och jag hoppar upp och vi försöker hålla fast henne. Hon sliter sig. Vi brottas här och rullar runt här. Och så börjar hon mumla osammanhängande för sig själv. Och ta fram en mattpiska och hota mig med den. Och jag börjar känna att det blir väldigt mörkt här nu. Snälla, kan vi lugna oss ner? Snälla, kan vi bara försöka fortsätta och låtsas som att det här mörka bråket inte ägde rum. Kan du fortsätta intervjun? Ja, om jag får hålla din hand när jag pratar. Varför då? Ja, alltså, det är svårt att förklara, men när jag håller din hand så upplever jag någonting som inga andra människor upplever när de tar andras händer. Trygghet och stabilitet och stöd. Jag vet att det är konstigt, men det hjälper mig att fokusera. Okej. Ja, du får hålla i min hand. Nu håller hon i min hand. Hennes hand är blek och kall. Lite svettig i handflatan. Kanske om vi börjar prata om något mer positivt. Kan du berätta lite om ditt livs bästa investering? Ja, mitt livs bästa investering är nys och spar. Alltså du kanske har hört talas om det. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det är det här helt geniala affärsidén som samlar in folks nysningar och förvandlar dem till värdepapper. Alltså man kan ju handla med vad som helst. Det handlar ju bara om att ge den det man handlar med ett värde. Ett gemensamt överenskommet värde. Då kan man ju bli miljardär på nysar. Så Nys och Spar är en sån firma som istället för bitcoin eller andra kryptovalutor handlar med nysningar. Man kan skapa de här nysningarna för att skapa jättespeciella kedjor av betalningskedjor liksom. Jag har investerat i dem för några år sedan och min avkastning har varit helt fenomenal. Jag visste inte om de här från början. Jag träffade grundaren Knut Kant på en busshållplats. Han satt där, förstår du? Och det var en morgon och det var afton. Och jag gick fram och jag sa till honom: "Hej", sa jag. Som ju är ganska vanligt att människor säger till varandra det första de gör när de ses. Och så på det viset var det här inget ogängse. Jag sa hej och han sa hej. Och sen nös han. Han nyste. Han nyserade. Han nyasmade. Och då sa han: "Jag önskar att jag kunde sälja mina nysningar, för att jag har nyst så mycket nu att jag skulle ha varit miljardär." Och det var ju ett bra ord. He had me at miljardär, skulle man kunna säga. Så då började jag tänka på saken och sen, ja, resten är historia. Så du menar att du investerar i hans företag bara efter att ni har träffats en kortis på busshållplatsen? Och han nyste? Ja, jag, precis som du Henrik, ibland så reagerar jag på magkänsla. Jag låter min magkänsla styra, och det här, det var en once in a lifetime möjlighet. Jag menar, tänk på alla dessa oanvända luft utförslar från kroppen som går till spillo varje dag. Fisar och nysar och hostar och värdigt. Oj, nu knackar det på dörren här. Och, hallå, kom in. Nej, öppna inte. Va? Nej, jag visste att det här skulle hända. De har kommit för att ta mina pengar. De har kommit för att tysta mig. Nej, nu måste du lugna dig. Jag märker att du vill komma in i det här paranoida hela tiden. Men nu, somna. Nu blir det action här inne i Somna med Henrik-studion. Dörren slås upp med en smäll. Och det stormar in två män i mörka kostymer med allvarliga ansikten. Och en av dem säger, Lovisa Betting, vi är från Finansinspektionen. Vi har några frågor angående dina till synes påhittade investeringar. Nej, nej, ni kan inte ta mig. Nej, men snälla, snälla, vilka är ni? Kan ni visa legitimation? Nej, vi får inte det. Men du måste lita på oss. Vi är från Finansinspektionen. Vi har anledning att tro att du har undanhållit betydande inkomster från dina investeringar. Vi behöver se dina papper omedelbumsis. Alltså det till att visa de säger det här då. Nu vet inte jag vad jag ska göra här. Ska jag fortsätta intervjun? Eller ska jag vänta och se hur det här utvecklas? Snälla, välkomna in. Jag heter Lovisa. Mina herrar, det här är... Välkomna in. Jag finns här. Jag är till freds med allt. Jag ska försöka hjälpa till efter bästa förmåga. Alla mina investeringar är helt redovisade enligt konstens alla regler. Är de verkligen det? Nu pratar de om det här från Finansinspektionen. Vad sägs om de här osynliga strumpor eller nys och spar? Vi har inte hittat några uppgifter på att det här skulle vara verkliga företag. Nej, de är verkliga. De är en del av mitt sidoprojekt. Jag brukar ofta hjälpa till att jag ger pengar till olika startupföretag när de är i väldigt tidigt skede innan de blir publika så att säga. Allt det här är dokumenterat. Men det är konfidentiellt. Okej, det låter ju extremt bekvämt. Men du vet att vi på Finansinspektionen, du får visa för oss utan att bryta mot några konfidentiella regler. Om allt är i sin ordning så har du ingenting att vara orolig över. Och vad sägs förresten om din privatekonomi? Vi hörde att podcastaren Henrik Ståhl har väldiga svårigheter med sin egen. Våra uppgifter tyder på att din livsstil inte stämmer överens med vad du faktiskt drar in i månaden. Men jag är en helt vanlig hemmafru. Allt som jag tjänar går raka vägen in i investeringar och välgörenhet. Välgörenhet, har du inte nämnt något tidigare? Nej, men jag gillar inte att skryta om sånt, men... Ja. Så här, vad heter det? En betydande del av mitt överskott, min vinst, går till välgörande ändamål. Saker som forskning om palats, våningsplan, stöd till excentriska konstnärer som hatar människor, hjälp till hemlösa genier med missbruksproblem. Allting är redovisat såklart, men under en massa stiftelser och fonder och sånt då. För att jag ska komma undan. Jag menar för att jag ska, så att rätt pengar ska komma till rätt paraplyorganisation. Ja, det här låter ju väldigt utarbetat, fru Betting. Nästan för bra för att vara sant om du frågar mig. Vi kommer nog från Finansinspektionens håll att behöva se papper på allt här.
Ja, men självklart.
Jag har all dokumentation som finns. Jag har till och med dokumentation om när jag har tagit toapauser under arbetet. Men det är konfidentiellt så jag kan inte bara lämna av det. Ni måste följa med till mitt kontor och läsa det på plats. Förlåt, nu bryter jag Henrik in här. Det här är ju börjar bli spännande. Jag viskar till dig här nu. Till dig nu, Lovisa. Så inte skattegubbarna hör. Du menar det här hemliga kontoret som inte ens din man känner till? Precis. Det är ingen utomstående som ingen mänsklig hand har någonsin satt sin fot. Men kom nu så går vi. Är du säker då på det här? Tänk om du... Känns det inte lite risky nu att dra med dem till visst är det så att du har fifflat lite? Oroa dig inte, jag har gjort det här förut. De kommer inte hitta någonting. Min strategi är ofelbar. Ja, då sätter vi oss på bussbåten. En sån här amfibiebåt. Åker iväg till Lovisas kontor på Katarina Hissen vid Slussen i Stockholm. Där drar hon fram en stor tjock pärm. Här ska ni få se glada gossar. Nu ska vi gå igenom alla mina välgörenhetsprojekt. Här har vi till exempel stiftelsen för bevarandet av rödglödgade djur. Alltså vi finansierar forskning om varelser som är rödglödgade. Rödglödgade, alltså vadå, som ballroggar och brinnande garderobiärer. Nej, mer som bakterier och atomer. Men alltså, vi utesluter inte möjligheten av ballroggar till exempel. Otroligt. Vad mer har du för projekt då? Okej, vi ser här. Vi har en förening för bevarandet av obsoleta yrken. Alltså vi ger bidrag åt personer som har yrken som inte längre behövs. Som stenografer, telegrafister och VHS-reparatörer. Men det här, är det här verkligen välgörenhet? Men snälla, det är klart att det är... Vi bevarar viktig kunskap om, ja men till exempel VHS-bandspelarreparation till framtiden. De här yrkena är ju ur en museal synvinkel otroligt viktiga. Vet du vad de flesta jobbade med i en stad när seklet var ungt, förra seklet alltså? De flesta människor jobbade med att bära och konka på grejer från en punkt till en annan. Hur många gör det idag? Ändå är det viktigt att man minns. Här är en av mina favoriter. Sällskapet för främjande av inverterad dykning. Alltså vi lär människor att dyka uppåt mot ytan istället för neråt. Men det är ju så dykning fungerar. Alltså, man måste ju simma upp vid något tillfälle. Varför ska man behöva lära sig det specifikt? Ja, men tänk själv vad som skulle hända om ingen sam upp. Om alla bara har tagit dyksert och det är det sista man ser av dem. För de vet inte hur man gör för att vända om. Så vitt jag ser det så är det här en lifesaver. Bredda perspektiven. Tänk utanför boxen. Men här står det någonting jättekonstigt, Lovisa. Nu är det jag och Henrik som pratar här. Institutet för studier av låtsas språk. Ja, den där är ju en pärla. Vi forskar om språk som inte finns, som till exempel amerivisiska, bifoliska och baklänges bunkerkod. Hur utforskar man ett språk som inte finns? Man utforskar det med den äran, kan jag försäkra dig. Här en som heter Perpetuum Mobile Forskningsinstitut. Vi sponsrar forskare som vill ha anslag för att skapa en evighetsmaskin. Men förlåt mig att jag bryter där, men är inte det fysikaliskt omöjligt? Alltså, går inte det emot vad kallas det för? Termodynamikens lagar. Alltså, har vi inte bevisat detta nu om och om igen, att en riktig perpetuum mobile är omöjlig att uppfinna? Jo, men forskningen kan väl ändå bedrivas. Och jag får ändå finansiera den forskningen. Jag får väl göra som jag vill. Ni ser här, jag har en hel portfölj av en massa sådana här projekt. Allting är väldigt tydligt nedskrivet och bokfört naturligtvis. Så att, har ni några fler frågor annars kan ni titta här. Ja, och männen från Finansinspektionen bläddrar igenom den här pärmen och blir väldigt överväldigade då. Eller det ser i alla fall ut så. Av mängden av information. Lovisa, förlåt att jag, nu är det jag och Henrik här som pratar. Hur kommer du ens på de här idéerna? För inget av det här är ju på riktigt, eller hur? Nej, det har du rätt i, men säg inte det till gubbarna här. Jag har ju alltid haft en förkärlek för att hitta på och det oväntade. Och jag tänker att saker finns ju i viss mån så fort jag har hittat på dem. Jag tror att det är i det här märkliga marsklandet mellan fantasi och verklighet som det verkliga och vackra i livet föds. Det är där man hittar skatterna. Här till exempel, Akademin för alternativ biologisk astronomi. Alltså, vi utforskar teorier som att månen är en framställd av ost till exempel, och att stjärnorna är små lysande hål i himlavalvet. Där har jag allting är jättenoga dokumenterat. Jag har kvitton för månost till exempel. Köpte för 900 miljarder drachmer. Köpte jag månost. Vad är det för någonting? Den är precis vad du tror att det är. En ost som är lika stor som månen. Ja, det verkar inte som att vi har någonting på dig, säger de från Skatteverket. Nej, Finansinspektionen. Men vi kommer fortsätta hålla ett öga på dig. Ett mycket stort öga, och vi kommer hålla det extremt nära dig på ett mycket obehagligt vis. Vi kommer ta ett öga och trycka det mot din kind i tid och otid. Ja, men det är helt okej. Okay. Alltså, jag välkomnar all granskning av mig. Vill ni höra mer om mina spännande projekt? Nej tack, säger de och springer sin väg. De blir så rädda, de vill inte höra mer av hennes projekt. Lovisa, vill du följa med mig tillbaka till studion nu? Till Äventyrsvargen? Ja tack, nu känner jag mig triumfatorisk eftersom jag lyckades lura, nej jag menar övertala Finansinspektionen att allt är i sin ordning. Jag följer gärna med och skryter och yvs över min skicklighet. Ja, nu är vi tillbaka i studion. Nu är det en publik här inne också. Och en scen som lite som en rund scen, alltså en studiopublik. Varsågod och sätt dig i den här fåtöljen mitt emot mig. Välkommen tillbaka Lovisa. Tack ska jag ha. Det här har ju varit en fascinerande resa. Att lära känna dig och dina vanliga investeringar och ditt debacle med Finansinspektionen. Ja, men tack för att jag har mig här. Jag är glad att kunna få dela med mig av den riktiga jag istället för alla nidbilder som sprids i medierna. Ja, jag är jätteglad att få göra det här för dig. Men Lovisa, vi har faktiskt en anledning till att vi bjöd in dig här idag. Jag och min månghövdade redaktion här på Sonna med Henrik. Det finns nämligen några speciella gäster som vill träffa dig här. Alltså gäster, vilka då? Ja, okej, öppna dörren in till äventyrsvargen. Applåder från publiken. Och inkliver Lovisas man, Ossian Betting. Och Lovisas svägerska, Burdusa Bunuel. Och publiken drar efter andan och börjar skrika och applådera. Och Lovisa ser chockad ut. Ossian, Burdusa, vad gör ni här? Ja, nu är det jag, Ossian, som pratar. Jag kunde ju fråga dig det med, Lovisa. Vad är det jag hör om hemliga miljarder och investeringar i företag med obskyra namn? Nej, är det du, Burdusa, som har berättat för honom? Ja, det är jag. Han har förtjänat att veta sanningen. Förstår du hur lite pengar han drar in på sitt kasta ägg på museumjobb? Det är inte värdigt att du går omkring med alla de här miljonerna. Men du lovade ju hålla det hemligt. Ja, men nu är det ju ute här. Så vad tycker du? Är det rätt att Lovisa har hållit sin förmögenhet hemlig för sin egen man? Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att hon borde dela med sig. Och till mig också. Ja, okej, men det är en sak som ni inte förstår. Jaha, vadå? Vad är det vi inte förstår, Lovisa? Att du har ljugit för oss i alla de här åren. Att du har ljugit för mig, din familj. Att vårt liv tillsammans har varit en fasad. Nej, älskling, det är inte så. Jag gjorde det för att skydda dig, för att skydda oss. Jaha, skydda genom att ljuga då och bedra. Du är patetisk, Lovisa. Och publiken jublar och visslar, uppenbart helt uppspelt av dramat. Det är som Ricky Lake här. Och jag, det är bäst jag försöker ta tillbaka kontrollen här. Okej, nu tar vi ett steg tillbaka här. Lovisa, kan du förklara för din man varför du har hållit det här hemligt? Ja, det kan jag. Om alla är tysta så ska jag göra det. Jag var rädd, älskling. Jag var rädd att pengarna skulle förändra oss. Förändra dig. Jag ville inte förlora allt det som vi hade. Ja, men vi hade ju kunnat ha så mycket mer, Lovisa. Vi kunde ha rest runt världen. Vi kunde ha skaffat ett större hus. Vi kunde ha gett barnen allt de någonsin velat ha. Ja, men till vilket pris? Jag har sett vad pengar kan göra med människor. Jag ville inte att det skulle hända med oss. Ohoho, nu är det svägerskan som pratar igen. Jaha, så du tänkte bara spendera pengarna på dina egna galna företagsprojekt då istället? Vad osjälviskt av dig då, Lovisa. Och nu börjar Lovisa och svägerskan att slåss här. Det är mitt på golvet här. De ryker ihop. Hårtörsarna flyger. Och hennes man Ossian ser förvirrad och sårad och lite tillklämd ut. Och jag förstår nu att det här håller på att spåra ut på riktigt. Det är ju trots allt en insomningspodd. Hörni, jag tror vi behöver ta ett djupt andetag här. Lovisas handlingar kanske var inte okej. Men det är tydligt att hon gjorde det av kärlek, åtminstone om du frågar mig. Kanske är det dags för er alla att sätta er ner och verkligen prata om det här. Bortom kamerorna och publiken. Ja, de verkar nicka här. Vi måste ta en paus. Men håll er kvar, för att efter reklampausen så kommer vi att få träffa vår lilla trio här igen och höra hur de har mera om deras relation. Men nu är det faktiskt reklampaus. Reklam, babababababa. Är du trött på att alltid behöva använda strumpor i parti och minut? Nu introducerar vi osynliga strumpor från Invisible Socks Incorporated. Känn friheten av att lämma omkring barfota medan du fortfarande sklummar på dig strumpor. Perfekt för varma sommardagar eller för den som helt enkelt hatar känslan av tyg på fötterna. Beställ nu och få en osynlig strumpa på köpet. Pemadam bam bam. Har du någonsin tänkt på att din nysning kan vara värd någonting? Nej, då har du inte hört talas om nys och spar. Vi samlar in jättesjuka individers näsalster och förvandlar det till värdepapper. Investera i en miljövänlig framtid. Investera i nysningar. Kontakta oss idag för att få veta mer. Som forskare på Institutet för låtsasspråk är jag stolt att få presentera vår senaste upptäckt. Allerubrusisk grammatik. Är du också trött på tråkiga jordiska språk som finns? Lär dig allerubrusisk grammatik redan idag och öppna upp en helt ny värld av kommunikation. Kurserna startar i februari nästa decennium. Anmäl dig nu innan platserna tar slut. Oj, det tog slut i huvudet på mig nu. Nu är vi tillbaka från reklampausen. Så, Ossian, hur känner du inför de här avslöjandena nu? Är du arg, är du sårad eller är du förrådd? Nej, jag vet inte riktigt vad jag känner. Jag känner att avsnittet bör ta slut nu. Ja, då tackar vi er allihop som var med. Och jag tycker det känns skönt att sanningen är ute i luften nu. Eller vad säger du, Lovisa? Nej, jag är mycket, mycket upprörd.